bevattning på samtliga farvatten, mest god sikt. Utsikter till imorgon bitti. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och Vänern, sydväst eller växlande 1-5 meter per sekund. Sydvästra Östersjön, ost eller nordost 2-7. Södra och sydöstra Östersjön, nord eller nordost 3-8, i natt 1-5. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, väst eller nordväst 2-7, tidvis växlande. Bottenhavet, väst eller sydväst 4-9, i natt något avtagande. Norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 6-11, i eftermiddag 2-7. I natt ökande, i morgon bitti åter 6-11 meter per sekund. Trevlig onsdag!
Varmt välkomna att vara med oss vår sista halvtimme. Det ska bland annat handla om hoten om handelstullar på all import till USA som kanske blir verklighet idag, hör bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Och Steffen Renklint i Ring P1. Varsågod.
Ja, 020 22 10 10 telefonnumret. Om en halvtimme kör vi igång, så ring oss nu. Kommer slussen öppen.
Här är morgonekot. Flera myndigheter som varnat för översvämningar har själva kontor som riskerar att översvämmas. Bevistalan mot två tidigare 14-åringar efter oprovocerade knivattacker. Och idag väntas Donald Trump presentera sitt hittills mest omfattande tullpaket. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, Boverket avråder ju från att bygga nytt på platser som riskerar att översvämmas. Trots det flyttar myndigheten själv in i nya lokaler som riskerar att just översvämmas. Och även SMHI och MSB sitter i nya kontor på platser med översvämningsrisk. Caroline Hallin, som är forskare vid Lunds tekniska högskola, är kritisk.
Man skickar ju lite dubbla budskap när man tar fram en riktlinje som säger någonting och sen själv gör på ett annat sätt.
Ekots granskning har tidigare visat att kommuner godkänner nybyggen på platser som riskerar att översvämmas. Nu kan vi berätta att de ansvariga myndigheterna själva har nya kontorshus som bryter mot riktlinjerna. Alldeles intill vattnet och med vacker sjöutsikt. Så kan man beskriva Boverkets, MSBs och SMHIs nybyggda kontor. Och alla tre kontorshusen ligger på platser som helt eller delvis riskerar att svämmas över vid höga vattenflöden. Det visar Ekots granskning.
Och det här är alltså inte vilka myndigheter som helst, utan just de som ska ta fram riktlinjer och underlag för att motverka att det byggs på översvämningshotade platser. En av Boverkets riktlinjer är just att inte bygga kontorshus på platser som dränks av vatten vid höga flöden. Och det här lever alltså inte myndighetens nya kontor i Karlskrona upp till. MSB och SMHI tar fram beräkningar om havsnivåhöjningen och hur sjöar och vattendrag svämmar över vid höga vattennivåer. Och det samtidigt som deras nya kontorshus i Karlstad och Göteborg alltså inte heller klarar Boverkets riktlinjer, utan tvärtom riskerar översvämning från just hav och sjövatten. Forskaren Caroline Hallin tycker att det pekar på problemet med dagens system.
Den här situationen belyser den stora konflikten som det finns i samhället, att man vill exploatera de här vattennära attraktiva områdena och samtidigt behovet av klimatanpassning i samhället.
När Ekot kontaktar de tre myndigheterna försvarar de alla sina nya kontor. De säger att de inte äger husen utan bara hyr dem och att planerna har granskats och godkänts av kommun och länsstyrelse. Boverkets nya lokaler är inte ens färdigbyggda, men det har redan hunnit komma nya skärpta krav. Och Ekots granskning visar att planen till kontorshuset inte skulle ha blivit godkänd utifrån dessa. Richard Bauer är avdelningschef för verksamhetsstöd på Boverket.
I det här fallet så har vi, tycker jag, att vi har skött det här exemplariskt på många sätt. Vi har ställt väldigt höga krav på hållbarhet för den här byggnaden. Både social och ekonomisk hållbarhet och miljöhållbarhet.
Richard Bauer vid Boverket, reportrar Per Kudo och Klara Gibor. Försäkringsbolaget Folksam säljer sitt aktieinnehav i Tesla. Folksam skriver i ett pressmeddelande att Teslas inställning till arbetstagares rättigheter bryter mot Folksams placeringskriterier. Folksam ska ha försökt påverka Tesla i den pågående konflikten kring ett kollektivavtal, men uppger att detta inte har lett till någonting. Två fall av oprovocerade knivattacker där två då 14-åriga pojkar misstänks för att ha filmat och livesänt mordförsök ska inom kort prövas i domstol i så kallad bevistalan. Det här blir de första rättsprocesserna om knivdåd i Sverige kopplade till de uppmärksammade internetrörelserna No Lives Matter och 764, där medlemmar har uppmanats att begå och filma våldsdåd. Alexandra Bittner är åklagare i ett av fallen.
Gärningen är en knivattack bakifrån på en man i 80-årsåldern som är slumpmässigt utvald, helt oprovocerat.
Överfallet skedde i Hässelby i västra Stockholm i september förra året. Den äldre mannen höggs 3 gånger i ryggen med en kniv. Attacken filmades och livesändes i ett slutet chattforum på nätet. Imorgon hålls så kallad bevistalan mot en då 14-årige pojke som sagt att han ligger bakom attacken. Samma dag kommer en åklagare väcka en bevistalan i Borås tingsrätt mot en annan 14-årig pojke för ett liknande överfall. Också den pojken har erkänt att det var han och livesände attacken. Åklagare i det fallet är Louise Brimander.
Det är en medelålders kvinna som i början av januari i år blev överfallen och knivhuggen.
Bevistalan innebär att domstolen avgör skuldfrågan men inte dömer ut straff eftersom de misstänkta är för unga för det. I båda fallen är rubriceringen mordförsök. Det finns inga uppgifter om att pojkarna haft kontakt med varandra, men i domstolshandlingar som Ekot läst framgår att båda pojkarna varit aktiva i olika nätforum som kopplas till rörelserna No Lives Matter och 764. Förra året varnade amerikanska myndigheter för att de sett hur unga pressades att begå våldsdåd i chattar kopplade till de grupperna. Båda pojkarna är nu omhändertagna av socialtjänsten. I ett av de domstolsbesluten finns uppgifter om att svensk polis bedömer grupperna som de ingått i som samhällsfarliga. Åklagare Alexandra Bittner igenom pojken som misstänks för dådet i Hässelby.
Vad som har framkommit det är att han har rört sig i miljöer där det finns ett stort intresse för våld. En väldigt negativ inställning till samhället i stort och ett stort intresse för våld.
Reporter Henrika Åkerman. Då ska vi se var vi är någonstans i sändningen. Jo, vi ska berätta att den israeliska militära insatsen i Gaza nu trappas upp enligt Israels försvarsminister. Enligt ministern kommer stora ytor i Gaza att intas som kommer att läggas till Israels så kallade säkerhetsområden. Under natten uppges ett 20-tal människor har dödats i olika israeliska attacker mot södra Gaza. I Ukraina dödades en person och ytterligare 2 skadades vid en rysk drönarattack nära frontlinjen i Zaporizjzja-regionen under natten. Även storstaden Charkiv ska ha utsatts för omfattande ryska drönarangrepp. Till USA nu. President Donald Trump väntas ikväll svensk tid presentera sitt hittills mest omfattande paket med importtullar.
President Donald Trump har kallat den 2 april för befrielsedagen, Liberation Day. Och både han själv och Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt talar om de kommande amerikanska importtullarna som ett sätt att komma till rätta med årtionden av orättvisa handelsvillkor där man menar att USA blivit utnyttjade.
The president will be addressing the decades of unfair trade practices that have ripped our country off.
Från Vita huset har man meddelat att de nya importtullar som presenteras ikväll kommer att träda i kraft omedelbart. Exakt hur de nya tullarna kommer att se ut och vilken omfattning de kommer att ha är däremot fortfarande oklart. Presssekreteraren Caroline Leavitt har också sagt att Trump-administrationen är öppna för fortsatta förhandlingar med sina handelspartners. Samtidigt ses också importtullarna som en viktig statlig inkomstkälla som kan ge Donald Trump en möjlighet att bibehålla de skattesänkningar han införde under sin förra presidentperiod. Hittills har Donald Trump infört importtullar på 25% på stål och aluminium. Han har också höjt importtullarna på varor från Kina 2 gånger med 10% vid vardera tillfället. I mars införde man också en generell importtull på 25% för varor från grannländerna Kanada och Mexiko, men gjorde sen en rad undantag. Den tidigare aviserade 25-procentiga tullavgiften på importerade bilar och bildelar väntas däremot träda i kraft imorgon torsdag. Roger Wilson, San Francisco.
Ön Taiwan står ju under ständigt invasionshot från Kina, men på Taiwan så går åsikterna isär om huruvida man kommer behöva USAs stöd eller inte i framtiden.
Jag tror att han har känt att Taiwan kan ha
Donald Trump vill bara ha två saker från Taiwan. Att vi ska köpa vapen och att vi ska flytta vår produktion av halvledare till USA, säger en man i 60-årsåldern i en park i Taiwans huvudstad Taipei. Kanske måste vi köpa vapen som en slags betalning för skydd. Men jag tror att Taiwan klarar sig även utan USA, säger han. Ön Taiwan är en självstyrande demokrati. Men Peking anser att Taiwan tillhör Folkrepubliken och har som mål att ta ön med våld om det behövs. Hotet har funnits där i decennier och länge har USAs löfte om stöd till Taiwan varit avgörande för öns säkerhet. När Donald Trump kom till makten i USA väcktes oron hos en del här över att han skulle kunna gå ifrån den syn på Taiwan som tidigare administrationer haft. Chang Guangting, som sitter i Taiwans parlament för styrande demokratiska framstegspartiet DPP, tror att USA:s Taiwan-politik kommer att förändras under Trump.
It doesn't mean that you will shift to another directions. It could be stronger support.
Men det behöver inte betyda att den byter riktning. Det skulle också kunna innebära starkare stöd i säkerhetsfrågan, säger han.
But we cannot know until he makes the decisions.
Men det är för tidigt att veta ännu. Chen Yijun, parlamentariker för det mer Pekingvänliga Kuomintang, KMT, säger att Taiwan inte behöver USA och därför finns det ingen anledning att vara orolig för Trump. USA använder Taiwan som en bricka i stormaktsstriden, säger hon. Och den enda som vinner på det är USA. Moa Kärnstrand, Taipei.
Och nu radiosporten med Susanna Andrén.
Och då först om hur hockey-Sverige rustar efter hoten mot kvinnliga fotbollsspelare.
Flera damallsvenska spelare i fotboll har utsatts för grova hot under det senaste året. Det fick högsta ligan i ishockey SDHL att agera.
Våran sportchef SDHL, Johan Kilgård, samlade oss alla lagkaptener och pratade om just detta.
Landslagsstjärnan Hanna Olsson som spelar i Frölunda berättar att det uppmärksammats av ligan.
Inte liksom skrämd upp oss på något sätt, utan mer att om det skulle vara någonting så har vi resurser och vem man ska prata med. Och det är samma i Frölunda, jag har koll på vem som är säkerhetsansvarig och allt sånt där.
Som kvinnlig elitidrottare, när man hör och läser om de här grejerna, vad gör det med en?
Nej, men det blir obehagligt såklart. Det blir obehagligt även om man inte är idrottande. Men jag personligen har inte varit med om något sånt och det är väldigt tacksam för.
Det säger hockeyspelaren Hanna Olsson, reporter Emanuel Narsed. I appen SR Play finns mycket om gårdagens slutspelsdramatik, exempelvis i innebandy. Men det spelades också handboll och där blev H65 Hör klart för semifinal. I hörlaget finns Ebba Leo.
Det är kul att spela när man vill, så att säga. Och det blir min första semifinal, så det blir kul.
Varför vann ni mot Önnered här? Är det den tredje kvartfinalen som du ser?
Vi kämpar som ett lag idag. För att vi är ett lag. Från minut 1 till minut 60.
Hur ska det bli att möta Sävehof?
Det blir tufft.
H65-spelaren Ebba Leo till reporter Andreas Mats. Så till NHL-ishockeyn där Gretzkys makalösa rekord är på väg att slås.
Yes! Alex Ovechkin! Four tallies to hockey immortality!
I Washington Capitals seger borta mot Boston Bruins gjorde Alex Ovechkin sitt 891:a mål i NHL. Han är bara 3 från att tangera, 4 från att slå Wayne Gretzkys makalösa rekord.
Så noterar vi att från Västerås rapporteras att polisen under morgonen fick in flera samtal om att en älg rörde sig i de centrala delarna av stan, bland annat kring centralstationen. Enligt polisen kunde den här älgen vara farlig för människor och man beslutade därför att den skulle avlivas, vilket också nu har skett. Götaland, Svealand och Gävleborg får soligt väder idag. Södra Norrland varierande molnighet med en del sol. Norra Norrland mulet eller mulnande. I fjällen byar av snö eller regn som fram på eftermiddagen når in över Malmfälten. Så blir vädret idag, Pia. Varsågod.
Tack så mycket för den här morgonen. Ekots Per Edberg. Då anropar vi Umeå och Ring P1s programledare för dagen, Steffen Renklint. Hej!
Hej, hej.
Nu läser jag här att igår pratade ni om kärnvapen, arkitektur, kärnkraft och aprilskämt.
Ja, det är ganska mycket som avhandlas i detta programmet i och med att det är så många som ringer och har åsikter om högt och lågt. Industriavtalet blev ju klart igår. Jag vet att det är någon som ringer om det idag. Andra fack och arbetsgivare ska förhandla om lönerna utifrån märket. Jag vill ändå uppmana alla som lyssnar nu. 020-22-10-10 är ju telefonnumret, så jag tycker att ni ska ringa in och säga vad ni tycker om denna fråga. Och sen tycker jag också det här med långa köer till fängelseplatser för psykiskt sjuka. Det är ju någonting att diskutera, för det är ju samtidigt så också att regeringen öppnar för att hyra platser utomlands i brist på egna här i Sverige. Vad tycker ni om detta nå 2022-10-10? Och så hörde jag om det här med Val Kilmer som har dött, Pia. När jag var liten skrattade jag mycket åt den här parodifilmen Top Secret som blev hans genombrott. Har du sett hans filmer?
Ja, men jag har nog sett filmer där han har medverkat, absolut.
Annars får du får se den där filmen.
Det är alltid sorgligt när människor dör i förtid, tycker jag.
Ja, ja, kanske är det ett av dagen att minnas honom genom att se en film.
Ja.
Men först får ni lyssna på programmet vidare och så kör vi igång om en kvart.
Mm. Säger Steffen Renklint. Och idag så blir hoten om handelstullar på all import till USA kanske verklighet. I flera veckor har president Donald Trump marknadsfört den 2 april som Liberation Day, befrielsedagen. Dagen då USA ska befrias från utländska varor och Trump väntas meddela vilka tullar han ska införa mot länder som exporterar mer till USA än vad de importerar från landet. Och tidigare i morse hade jag besök av bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som säger att regeringen är väl förberedd på den här situationen.
Vi fick ju de här signalerna redan under den amerikanska valrörelsen. Efter har det varit allt mer tydligt vartåt vi är på väg. Och nu är vi i den situationen. Så att det finns ju en rad scenarion som kan hända idag också. Men jag tror tyvärr att man kan förvänta sig att det blir nya tullsatser. Framförallt på de fem strategiska områden som USA har pekat ut. Det handlar då om stål och aluminium, det vet vi redan. Det handlar om personbilar, det vet vi också redan. Det kommer sannolikt, men inte säkert, men sannolikt komma tullar på läkemedel, på trävaror och på halvledare också.
Så flera scenarier alltså. Vilket är det värsta du ser framför dig?
Nej, men det värsta som litet exportberoende land, det är såklart att det blir breda tullar. Och Sverige är ju beroende av vår export. Det är det som finansierar i grund och botten vår sjukvård, vår skola, vårt försvar. Och risken är ju i det också att olika länder börjar införa tullar mot varandra så att det här triggar någonting mycket större. Och det är därför det är svåröverblickbart exakt vilka konsekvenser det här kommer få. Och bara osäkerheten i sig, jag har ju de här veckorna pratat med hundratals svenska företag och många av dem säger ju att ja, vi kanske inte är exakt den här branschen som påverkas av tullen, men bara osäkerheten att man inte vet vilka spelregler som gäller om 3 veckor, om 3 månader, om 3 år gör att en del kanske håller på sina investeringar, så det kan ju också få lite bredare konjunktureffekter.
Är det någon bransch som du ser löper störst risk eller som kommer få det tuffast?
Nej, men det som kan få störst påverkan på Sverige är, skulle jag säga, är personbilar. Och det handlar ju om i det här läget om ett enskilt företag. Vi har ju 2 stora lastbilstillverkare också, men de har produktion framförallt i USA redan. Så att ungefär 25% av vår personbilsexport går just till den amerikanska marknaden. Dessutom så är bil- och fordonstillverkningsindustrin i USA också väldigt integrerad med Mexiko och med Kanada. Bara för att få perspektiv på det, en modern bil idag kan ha komponenter från 40, 50, 60 olika länder. Ifall det då blir tullar i alla riktningar, 25%, 25%, 25%, så kommer det här ju, det kommer vara otroligt inflationsdrivande. Och det finns beräkningar på att en bil tillverkad i USA kan bli $2,500 dyrare.
Så på samhällsnivå, då, förutom att vissa framförallt personbilsbranschen kommer få det tufft ifall det här går igenom. Så på samhällsnivå för Sverige och svenskarnas ekonomi, inflation sa du?
Sverige och Europa, det här kommer påverka konjunkturen på ett negativt sätt, men de som kommer vara de största förlorarna på det här, det är USAs konsumenter. Så att jag tror att de här inflationsdrivande effekterna kommer vi framför allt se på andra sidan Atlanten. Men det är klart att risken finns ju framför allt om vi från Europas sida hanterar det här på ett dåligt sätt och inför motåtgärder som driver inflation mot USA. Men det ska vi ju göra allt vad vi kan för att försöka för att det inte ska bli så. Någonting som jag bevakar mycket noga när vi tittar just på motåtgärder från vår sida, från Europas sida, är att då ska vi inte höja tullarna på produkter som är viktiga för vår industri, för att då skjuter vi oss själva i foten. Så att bara i förra veckan skickade vi in en lista, för att EU har tagit fram en slags bruttolista på produkter de kan tänka sig höja tullarna på. Och då analyserade vi tog hjälp av vår expertmyndighet Kommerskollegium just för att titta på, finns det några av de här produkterna där vi har stora importvärden från USA och där det kanske inte finns gott om alternativ. Och då såg vi flera produkter, till exempel kaolin, en lermineral som används i svensk färgproduktion, kosmetika, läkemedel, pappersmassa. Så där skickade vi in och försöker få bort den på den bruttolistan.
Men vad ser du för risker att det här skulle kunna leda till på samhällsnivå då för svenskarna och Sveriges ekonomi?
Nej, men risken är ju att den återhämtning, ekonomiska återhämtning som vi är mitt inne i just nu, att den fördröjs, att den kanske går långsammare, att det kan slå ojämnt också, som sagt, att olika företag, vilket i praktiken betyder olika delar av vårt land, kan få se olika återhämtning. Men mycket beror just nu på hur hårt kommer det här slå mot Tyskland, hur bra kan vi från Europas sida vara på att teckna nya frihandelsavtal så att vi kan öppna nya handelsrutter för svenska och europeiska företag.
Men din plan då, för att, om det värsta händer, för att minimera skadorna?
Nej, men plan på kort sikt är ju, man ska ha klart för sig, från Europas sida så vill ju vi deeskalera situationen. Det bästa är om det här kan innebära nu förhandlingar så att de här inte blir särskilt långlivade. Och från Europas sida, vi har hittills inte höjt en enda tull mot USA. Vi vill inte ha eskalering, men dag efter dag nästan så har USA eskalerat den här situationen. Så det försöker vi i första hand. I andra hand så driver ju regeringen och Sverige nu hårt på för att öppna nya marknader för svenska företag genom frihandelsavtal. Där finns det faktiskt tre som ligger på bordet redan i år. Det ena är ett frihandelsavtal med Mexiko, det andra är med Mercosur. Det är alltså stora delar av Sydamerika där Brasilien är den riktigt intressanta marknaden. Och nummer tre med Indien. Skulle vi teckna alla de här tre stora frihandelsavtalen så skulle ju det öppna upp för handel på ett helt nytt sätt i nya regioner.
Så det finns en plan där att hitta andra möjliga handelspartners. Finns det planen att höja tullarna gentemot USA?
Men det är klart att det finns en bred samsyn i Europa att om det införs vad vi tycker är orättvisa tullar från USAs sida så kommer vi tvingas att svara. Men då ska det svaret vara proportionerligt och välavvägt. Och där vi ska införa och höja tullar på produkter där finns gott om alternativ som är utbytbara. Så att vi inte höjer tullarna på det som är viktigt och det som behövs i Sveriges och Europas industri.
Hur ser du då, Patrice, att konflikten eskalerar, att tullarna höjs ännu mer, fler länder dras in och vi får en global handelskonflikt? Du var inne lite på det där i början.
Jag ser tydliga risker för det och det är mycket olyckligt. Det är ju Europa och USA som tillsammans sen andra världskriget egentligen har varit med och byggt upp ett system som funkar, där tullarna i decennier har gått har minskat. Det har kraftigt minskat fattigdom. Det är när handeln kan flöda fritt över Atlanten som talanger, som investeringar, som nya idéer kan ta fram. Tack vare det här systemet så har vi fått nya fantastiska läkemedel, ny häftig mjukvara, kraftfullare robotar. Det handlar inte bara om pengar, det är också att all den innovation som har skapats när Europa och USA samarbetar.
Det sa bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som jag pratade med tidigare i morse. Och hela det här samtalet kan du lyssna på i vår app eller på vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon. Då ska det handla om utmaningarna inom Centerpartiet. För trots mycket uppmärksamhet senaste tiden med kommande partiledarval så visar nya siffror från Indikator Opinion att väljarstödet för Centerpartiet är det lägsta på nästan ett år. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, säger så här om den fortsatta kräftgången.
Ja, den här uppmärksamheten som Centern har fått, den har nästan bara varit negativ. Den har handlat om en avgående partiledare och framförallt om en splittring i hur nära Centern ska kunna gå de rödgröna. Det har inte handlat om partiets politiska förslag. Och den som nu tar över Centern i det här läget får en tuff uppgift eftersom det finns en felmarginal också att ta hänsyn till när man tittar på Centerns siffror. Så innebär det att partiet kan till och med ligga under riksdagsspärren. Och som du sa så är det inget annat parti som har tappat så mycket sen valet. Sen är det ju också så att den här splittringen i partiet, den är ju inte heller löst. Det gjordes aldrig något vägval under det Myrock.
Det verkar då gå lättare för andra oppositionspartier. Vad lyckas de med som Centern inte gör?
Ja, Socialdemokraterna är ju det stora oppositionspartiet och det stora oppositionspartiet brukar ha det enklare att få publicitet. Och sen lever väl Socialdemokraterna också på ett missnöje med regeringen i en del grupper och så är det väl sannolikt med Vänsterpartiet också som också har hyfsade siffror. Miljöpartiet däremot går det faktiskt inte så bra för de går också en långsam kräftgång sedan EU-valet förra försommaren.
På andra sidan har vi då Tidöpartierna som legat efter som styrande partier ofta gör. Man kan ju bli omvald ändå har det visat sig. Börjar det bli ett huvudbry?
Ja, regeringen Kristersson låg ovanligt dåligt till ett tag och då såg det ju mörkt ut. Nu ser det inte lika mörkt ut. Och det är som du säger, sittande regeringar tappar i hela västvärlden och repar sig ofta inför val. Så att man kan absolut inte räkna ut regeringen Kristersson. Men den har ju en del väldigt svåra frågor att hantera. Både säkerhetsläge och gängkriminalitet och ekonomi. Så att vi ser ju mätningen att många inte är nöjda med hur regeringen hanterar de stora frågorna och det är förstås ett problem samtidigt, för regeringen Kristersson. Förlåt.
Samtidigt så har de ju också lyckats med en del, till exempel det dödliga våldet som gått ner. Har de svårt att få cred för det som går åt rätt håll?
Ja, vi mäter ju även hur nöjda folk är med regeringens arbete på olika områden. När det gäller lag och ordning så har faktiskt betyget på regeringen till och med sjunkit. Jag tror att man får tolka de här mätningarna som finns som att det finns en ganska utbredd pessimism bland väljarna kring om politikerna klarar att lösa de svåraste frågorna för Sverige. Genomsnittssvensken är missnöjd med regeringens prestationer, men när det gäller områden som gängkriminalitet eller försvar så tror man inte att oppositionen skulle göra det bättre. Det tror man däremot i en del andra frågor, till exempel när det gäller vård eller klimat.
Och för vilka partier är det här missnöjet då särskilt besvärligt?
Ja, framförallt regeringspartierna skulle jag säga, därför att de vet ju att de kommer få en väldigt besvärlig valrörelse om de inte har tydligt positiva resultat när valet närmar sig, framförallt när det gäller gängkriminalitet. Då kommer de få mycket frågor från journalisterna men också mycket attacker från den samlade opposition. De har ju också själva sagt att de ska utvärderas på hur de lyckas med att få ner gängkriminaliteten, så att så lär det väl också bli. Men som sagt, de rödgröna vinner inte heller på debatten om gängkriminalitet. De får inte heller särskilt höga betyg där.
Och så har vi då Liberalerna. Tre avhopp på samma dag. Jämställdhetsministern, partisekreteraren och kanslichefen. Vilken effekt kan det ha på partiet?
Ja, jag tror inte opinionssiffrorna påverkar som inte... Det här blockerar andra nyheter under väldigt lång tid. Däremot så spär det väl på bilden som folk redan har av att Liberalerna är ett krisande parti. Och som sagt, det blockerar ju för Liberalerna att få prata om sin politik. Sen beror det förstås på vilka nyheter som medierna kommer ha om de här avgångarna som ju var ganska oklara. Och det är ju knappast slut med den rapporteringen heller. Jämställdhetsministern och partisekreteraren avgick ju samma dag och partiledaren Johan Persson har ju egentligen inte kunnat förklara varför.
Och mars var ju en dramatisk månad i världspolitiken, men förändringarna i opinionen är små om några alls. Hur kommer det sig att stora världshändelser inte påverkar svenska väljare?
Ja, men det handlar väl, tror jag, om att det är, på något sätt så blir det som att inrikespolitiken sätts på paus när alla de stora nyheterna handlar om utrikesfrågor. Och det finns också en större enighet mellan partierna när det gäller utrikes- och säkerhetsfrågor. Det profilerar man sig inte lika mycket och det påverkar inte opinion på samma sätt som den vanliga inrikespolitiken.
Fredrik Fortenbach hörde vi där, Ekots inrikespolitiska kommentator i P1 Morgons sista inslag för idag, onsdag den 2 april. Strax blir det Ring P1 och om en dryg halvtimme 10.03 då tar förmiddag med Nicke Nordmark över här i P1. Hej Nicke!
Hallå, hallå!
Toxisk maskulinitet ska ni prata om idag. Berätta. Mm.
Ja, men vi tar avstamp i den här dramaserien Adolescence. Har du sett den?
Jag har inte sett den, men jag har pratat om den här morgonen med vår korrespondent i London. För den ska nämligen, det finns, Chris Darmer tycker att man ska visa den här i skolorna.
Ja, men exakt. Det är en väldigt stark dramaserie som handlar om en 13-årig kille som dödar en jämnårig tjej och liksom grottar i motiven bakom det här mordet och, som du sa, väckt starka reaktioner i England. Så att vi ska försöka titta närmare på den här internetkulturen som är präglad av det som då kallas för toxisk maskulinitet.
Och vilka gäster har du med dig för att kunna prata om det här då?
Mm, vi har Myra Åbäck Örman som är kulturskribent och expert på de här våldsbejakande internetkulturer. Och Shahab Ahmadian som är ordförande för föreningen Män. Och vi ska då försöka beskriva den här kvinnohatande kulturen och försöka förstå vad som lockar unga män in i det och vad som eventuellt då går att förändra.
Låter som en stor anledning att lyssna på förmiddag med Nicke Nordmark 10.03 här i P1. Återstår för mig att säga att producent för P1 Morgon idag, det var Gustav Fransén för Ekots Nyheter, Helena Sjöholm. Tekniker var Andreas Eriksson och Brady Jovier. Sändningskoordinator Veronica Mitrevska som höll reda på siffror och gäster. Reportrar Tider och gäster ska jag säga. Reportrar Matilda Kindström och Gustav Stark. Pia Fridén heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Och tack för att ni fortsätter lyssna. Nu är det ju dags för er att höras här i radion för hela svenska folket som lyssnar. 020-22-10-10 är telefonnumret. Och jag heter ju Steffen Renklint och står faktiskt för tillfället i Kalmar, men hör ju hemma egentligen i Umeå. Det har mina kollegor som tar emot era samtal. Först nu faktiskt ifrån Ann Sidbrant i Malmö. Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Hej, hur är läget? Du ringer från Malmö. Hur är vädret där? Ja. Jag har sol här i Kalmar.
Det är soligt och fint, absolut.
Ja. Gud, vad härligt. Men du tänker på någon helt annanstans än Malmö, visst är det så?
Ja, jag hörde igår en liten rapport från Bangkok, tror jag det var. Och journalisten sa att det är så otroligt tryggt i Bangkok. Här händer ingen kriminalitet. Bland annat så lämnar mopedbuden lämnar sina mopeder utanför affärerna med nycklarna i och ingen tar det. Och så tänkte jag, varför är det inte så här i Sverige? Jag känner själv ett cykelbud, Fodorabud, som lämnade sin cykel några minuter när han skulle lämna mat och den var stulen när han kom ut igen. Så vad är det som har hänt här i Sverige? Och min tes är att barn och unga, framförallt tonåringar, de får inga konsekvenser om de bryter mot våra regler. Det händer ingenting egentligen. Det händer för lite i alla fall.
Men alltså, man har ju hört så himla mycket rapporter nu om liksom skärpningar och det är ungdomsfängelser pratar man om och allt möjligt. Är det verkligen så att man kommer undan med vad som helst?
Nej, inte längre. Jag tror det kommer bli skillnad, förstår du. Jag tror att detta har byggts upp under lång tid när det inte blev några egentliga konsekvenser. Jag tror att det kommer bli skillnad nu. Faktiskt tror jag det. Vi ser ju redan att det dödliga gängvåldet har gått ner. Jag tror det kommer att fortsätta så här. Mm. Jag tror det kommer att göra skillnad att det blir konsekvenser. Faktiskt tror jag det.
Det finns de som är emot de här lite hårdare tagen menar på att förebyggande åtgärder är mer effektivt. Vad tänker du kring det?
Ja, det tror jag säkert på ett sätt. Men problemet är att vilka förebyggande åtgärder då? Jag tror till exempel inte att... Låt mig bara ta... Får jag berätta en liten episod som jag har tänkt på en del. Det var en skola i Skaraborg och en pojke blockerade en korridor med en soffa. Och lärarna sa till honom att han skulle flytta på soffan så att korridoren blev fri och han vägrade. Och han hade en diagnos som sa att han hade trotssyndrom. Efter många timmar så kom en gymnastiklärare och lyfte bort honom. Och då stämde den här pojken och hans föräldrar läraren för att de hade... Det var inte våld. Han lyfte bort honom. Han var gammal brottare. Han visste precis hur man skulle ta utan att det gjorde ont. För att han hade alltså lyft bort pojken så att korridoren kunde öppnas igen. Och faktum var att det här fallet gick ända upp till högsta domstolen. Och där var det så att 2 av 3 domare röstade för att fria läraren, men en röstade för att fälla honom. Och det var ju ingen, det var ju överhuvudtaget ingen som, vad jag förstår, diskuterade om pojken hade gjort fel. Alltså det, han var väl i 15-årsåldern och sånt där. Så är frågan, är det absolut strafffritt att blockera en korridor i en skola för en 15-åring? Men om en lärare åtgärda situationen så kan hans fall drivas ända upp i högsta domstolen för om man ska straffas för detta eller inte. Det här menar jag är typiskt för den inställning vi har haft, och det är väldigt välbehövligt att vi ändrar den inställningen, anser jag. Och jag håller helt med, det kan inte gå för långt, det får ju vara någon måtta, absolut, så är det. Mm. Men alltså, en bra förebyggande insats är ju då att inte tillåta sånt här, att en elev får blockera en soffa för att han har trotssyndrom. Att man bara konstaterar att det här går inte, nu får du, om läraren flyttar på honom, inte anmäla honom och inte låta detta gå ända upp till högsta domstolen. Att inte flytta skulden för det som ungdomar gör på vuxenvärlden, det går inte.
Du, det där var ju en välformulerad argumentation här, Ann. Vi får väl se om någon vågar gå i polemik med dig. Jag hoppas det ändå. Okay. 020-22-10-10 ska ni ringa då. Och så vill jag ändå också passa på då att säga det här om Thailand. Det låter ju bra att det är väldigt tryggt där enligt den där journalisten du hänvisar till. Men det står på Sweden Abroads hemsida också att man ska akta sig. Det är ganska mycket stölder och ficktjuvar där. Och så kan man också erbjudas någon slags jobberbjudande för nätbedrägerier som kan leda till ganska jobbiga arbetssituationer. Men med det sagt, så det kanske är ganska upplevt som ganska tryggt där av den där journalisten. Vi får väl se vad folk har för åsikter.
Du har säkert rätt.
Ja, tack så mycket för att du ringde, Ann. Ha okay, det så gott.
Tack.
Hej då. Tack, hej. Olof Larsson i Borås, hallå, hallå. Du vill också vara med idag.
Ja, jag tycker väl att det är problemet med bengaler och så på allsvenska matcher har nötts och blötts tillräckligt länge nu. Så jag tycker ju jag har kommit på ett elegant lösning.
Oh, låt höra.
Ja, det är ju så då att jag kan ställa en fråga till dig först. Vad är det viktigaste för ett allsvenskt fotbollslag?
Jag antar att vinna är det rätta svaret, men jag är inte säker.
Ja, jag tänker poängen då, va? De får efter en match. Ja. Eller hur?
Ja, vinst då, antar jag. Ja, typ.
Ja, poängen då för att vinna tabellen. Ja, i alla fall då tänker jag mig att den supportergruppen då som håller på med sina bengaler och så. Det är laget som den håller på då. Det förlorar matchen med 3-0.
Okej.
Okay. Vad säger du?
Ja. Alltså så att det blir helt enkelt en walkover så att säga per automatik om supportrarna till klubben har betett sig dåligt då på något vis. Kanske olagligt. Eller var drar du gränsen?
Ja, det är ju olagligt hela tiden. För man får ju inte skjuta av bengaler.
Nej, nej. Men det är ju redan, visst är det är ju böter redan till klubben för när det går snett på läktaren.
Ja, men det här är också då för att komma ifrån alla samhällets kostnader, tänker jag mig då för detta.
Du tycker det behöver skärpas ytterligare?
Ja. Och jag har ju tänkt lite längre då att då det kan ju smita över den checking då till andra supportergänget och så bränna av en där.
Och då är det ju att liksom så vara, att låtsas vara det andra lagets supporter och göra det. Okej. Okay. Ja.
Men då blir det ju så då att då slutar matchen. Ja, då byts matchen också. Då får inget lag några poäng.
Ja, om man är osäker på vem det är som har, vilket tillhörighet den här supporten har.
Man kan nästan utgå ifrån att alla som sitter i varje gäng, de tycker ju att deras supporterklubb är bäst. Man kan ju tänka sig att de tycker samma sak i stort sett. Hela hopen. En på den ena eller en på den andra sidan. Så det blir ju ett straff, ett kollektivt straff. Men jag tror ju liksom att det här kommer ju inte att lösa sig en gång, utan det kommer ju att bli några matcher. Och sen tror jag ju då att supportrarna, de kommer hålla reda på varandra då, va?
Mm. Du, jag måste bara avslutningsvis fråga dig, hur kommer det då med denna nya regel om du fick som du ville gå för ditt lag?
Ja, jag är i grund och botten mycket för rättvisa. Och jag kan erkänna att jag är bara framgångssupporter. Och det bekommer inte mig om det skulle gå dåligt för dem. Det är ju egentligen inga hemmaspelare. Det köps ju bara folk in och ut hela tiden, så det den gamla fotbolls, ja, vad ska man säga, nostalgin, den är ju redan borta. Det är ju bara pengar.
Det var sorgligt att höra, Olof. Jag hoppas att du får uppleva den igen på något vis. Men du, tack så mycket för att du var med. Vi ska gå vidare i programmet. Vi hoppas att någon vill ringa in innan det är över och prata lite mer om denna fråga och ditt förslag här då. Ha det så gott i Brås.
Får jag säga en sak till?
Nej, jag tror vi får ta vidare, så vi har tid för andra också att diskutera frågan. Det är ju trots allt ett debattprogram. Men vi tackar så mycket där för detta inlägg och går vidare till Gunnar Eriksson i Norrbotten. Hallå, hallå.
Hallå, ja.
Hej, du vill byta ämne helt. Vad har du på hjärtat?
Ja, inte bara jag. Alltså, om tänker efter, jag har tänkt den här frågan sedan gammalt tillbaka. Jag har ju följt en liten världskriget så. Och senast, och då var det ju Stalin och det var Hitler och det var ledare hit och dit. Och nu är det likadant. Nu har vi Putin, Chupeng, vi har Trump på hela tiden. Har vi inte lärt oss någonting? Alltså, varje varelse av kvinna född erhåller inte fulla värdet i samband med födseln. Och då är det så att det är ingen människa som är mer värd än någon annan. Men hela tiden organiserar vi samhället både ekonomiskt och politiskt med ledare och ledare och ledare, politiska ledare, husk och snusk och musk och dem. Alltså det är ju sanslöst egentligen att vi har det primitivt. Och just det här att vi vet samtidigt att det finns en planet i hela universum där det finns liv. Då borde alla vara rädda om det. Rädda om naturen, vattnet, odlingsmöjligheterna och den rena luften. Istället är det precis tvärtom. Fortast, förbruka och bli rikare, förbruka. Alltså det är ju sanslöst. Vad är FN i sammanhang? Jag har inte hört talas om FN. Jag följer ju media ganska mycket, både radio, tv och tidningar. Men FN, vad finns FN idag? När Hammarskjöld var FN generalsekreterare, var ju nästan varje dag stod om FN i media. Men nu får man aldrig. Där är ju alla länder med. Där borde man ju ta upp den här frågan om att alla människor, varje varelse av kvinna född, oavsett var på jorden, har fulla värdet för en människa. Och då borde man ju organisera samhället och fördela då allt det här fina som finns till alla. För att kunna leva
just då. Förlåt att jag bryter in här, Gunnar, men alltså, hur känns det egentligen för dig? Det känns som att du det upprör dig det här, verkligen. Är du helt, har du tappat hoppet helt om framtiden?
Nej, inte så. Det är tvärtom. Jag tror ju på framtiden. Men det måste ju ändras. Jag är en gammal fältbiolog och jag har varit med älvräddan och allt möjligt. För det, jag är del involverad om naturens behov. Alltså vårt behov av naturen och villkor. Men idag är det nästan bara ledare för ledare. Man glömmer bort det här med odlingen. Alltså det här jord av jord där du kommer, som man säger, med begravningar. Det är det sannaste man säger i samband med offentlighet och predikning. Av jord är man kommen, oavsett man heter Putin, Trump för att vara med. Men de verkar komma som att av käft är du kommen. Och det är tyvärr så att ja, den här medvetenheten om jorden betyder, och vår egen, att det är fantastiska, att det finns i hela universum människor och liv. Det är vi enda som är det. Och då borde man ju värna och vara rädd om det. Och se varje vare som är född, varje barn, alltså det här är en rikedom, det är en tillgång. Och sen skulle man se till att odla och skörda och vara rädd om naturen så att den människan får leva till, ja, till åldern tar ut sin rätt. Nu är det precis tvärtom. Fortare ska allting förbrukas, det ska huggas, det ska skördas, det ska fiskas, det ska borras olja och sen ska man kriga däremellan. Alltså det är så primitivt, det är så myror det, ungefär.
Ja, Gunnar. Vi, jag tror, jag kan tänka mig att det är fler som har den här känslan också. Jag vet inte, vad mer det finns att säga om detta, men det handlar väl om val då? Vilka ledare vi väljer,
ja,
helt enkelt?
Det är kunskap och insikt helt enkelt, och värde i värderingar. Det är ingen det är ingen känsla, det är en realitet. Det är ingen realitet. Menar, nu hotas ju, jag menar, det är bara läsa dagens tidning och allting. Det hotas ju med krig, det hotas med förödelse. Det krigas idag hela tiden på olika ställen och slåss om vem som är starkast och bäst och allting. Och det är ju att man återför. Jag menar, jag saknar man skulle satsa mer med FN där man samlar. Där finns ju alla länder med i stor. Jag vet inte om det är något som är utanför. Men där skulle man ju ta upp de här frågorna. Alltså dämpa. Men nu är det rika. Konkurrens.
Problemet är väl att FN utgörs av de länder som inte kommer överens. Så det är väl det är därför det inte händer så mycket där heller då med att komma överens i övrigt. Men du Gunnar, vi ger lite plats för någon annan också att diskutera en annan fråga. Vad säger du om det?
Jajamän, det borde vara en timme det här programmet. Hej med dig!
Du får stanna kvar och lyssna i alla fall den sista kvarten som vi har. Ha det så gott där i Hjälpsbyn.
Hej.
Ja, vi ska ta några samtal till, men jag måste bara påpeka också att man kan faktiskt gå in och kommentera frågor vi lägger ut på sociala medier. Vi får också in kommentarer där angående det här med fängelseplatser som regeringen vill hyra utomlands för att lösa platsbristen i Sverige. Fredrik skriver, det är bara en tidsfråga innan utländska riskkapitalbolag vädrar morgonluft i ärendet och börjar kapitalisera på våra svenska medel. Peter tycker däremot att ja, varför inte det, om det är billigare och de har tomma platser. Vad tycker ni om detta? Ring oss 020 22 10 10. Precis som Lennart Hagelqvist i Båstad har gjort. Hallå,
ja.
Är du med du oss? Hör mig.
Jajamän.
Det verkar inte så. Vad kan detta bero på? Vi kan se om tekniker kan lösa detta och få in ett annat samtal. Jag ska ta ett annat mejl också som vi har fått in här. Man kan ju mejla oss på Sveriges Radio eller ring p@sverigesradio.se ska det vara. Och det har Kerstin Franklin gjort. Hon är väldigt upprörd över ett inslag i SVT på söndagskvällen där det handlade om vanskötta hyresfastigheter i södra Stockholm. De ska nu kanske då bli tvångsförvaltade av kommunen. Hur i helskotta kan det få ha gått så långt i vanskötsel som inslaget visar? Det är ju slöseri i kvadrat med hyresgästernas pengar. Och jag kan inte tänka mig att inte hyresvärden som var med i inslaget fått upprepade tillsägelser att åtgärda misären, stackars boende, att behöva stå ut. Jag skäms som svensk att en negligens av detta slaget kan få fortgå utan att stadens myndigheter ingriper. Det skriver då Kerstin i Stockholm. Vad tycker ni om detta? Vi ska se om vi kan få med, har vi med oss någon som har ringt in här? Hallå?
Hallå, ja.
Vi har fortfarande inget ljud. Nu har jag tappat...
Hallå.
Ja, han hörs. Okej, det är bara det att jag har tappat lyssningen. Så jag hör inte, men min tekniker hör. Men jag hör bara mig själv. Det var ju lite tokigt. Vi tar ett mejl härifrån Andreas då så länge. Ska vi se om jag får någon lyssning med mig här. Andreas skriver till oss angående det här samtalet om kriminalitet i Bangkok som vi hade här tidigare. Vi hade ju ett samtal om hur det var så himla bra i Bangkok att man inte upplevde så mycket otrygghet där som man gör i Sverige. Det undrar hon varför. Då skriver han: det där stämmer inte. Det man har sett på nätet, TikTok, Instagram etc. visas bara en liten del av Bangkok. Det är ungefär som att åka till Lutsengatan på Östermalm, gå omkring och filma gatan och säga Stockholm är lugnt och trevligt. Alla går omkring med varsin Hermesväska och kör Porsche eller Tesla. Jag är född i Thailand och besöker landet då och då. Jag följer Thailand dagligen. Nu ska vi se, har vi med oss Ann-Sofie Karlsson i Kungälv? Kan jag höra dig, tro?
Ja, jag hör dig.
Ja, men du, toppen, vad härligt att det fungerar nu, tekniken, det är jag glad för. Vad har du på hjärtat?
Ja. Jo, nu byter jag ämne helt för att det är en fråga som jag har haft länge här, bor i Kungälv.
och ser ju E6:an och långtradartrafiken som går igenom här. Det sägs att det är 1000 långtradare som passerar dagligen. Och här finns inte pengar till vård och skola. Kan man inte låna eller börja ta betalt för alla dessa långtradare som kör igenom? För om jag tror rätt eller vet, så får man betala i EU-länderna ner igenom avgifter. En fråga som jag vill...
Det är intressant. Vi ska ha betalmotorvägar helt enkelt i Sverige. Vi har väl i alla fall inom Göteborg, va? Och Stockholm och sådär får man ju betala lite extra skatt för att köra in i stan. Sådär, va? Och för att bekosta en del.
Ja, det får vi som bor här, ja. Men jag tror inte långtradarna behöver betala. Det vet jag inte. Men jag tänker hela vägen. Hela vägen. De sliter på våra vägar.
Mm. Tänker du då för att alltså ska det bara vara då alltså transportföretagen, alltså lastbilar och sånt? Tänker du, ska det vara både utländska och svenska som betalar detta eller?
Nej, utländska tycker jag.
Okej. Mm. Ja, men vilken intressant. Alltså jag har bott i Spanien för länge sedan. Där hade de då två alternativ. Det fanns betalmotorväg, men så fanns det också en motorväg som var gratis. Hur tänker du det?
Ja. Ja, det är så långt har jag aldrig tänkt. Men, nej, men jag tänker mer på de som kommer nerifrån. Ja. Som utnyttjar vår färdväg.
Ja, just det. Men ser du inte en risk för att de kanske slutar köra till Sverige då, så får du inga varor?
Tror jag inte.
Nej. Kul förslag det här, Ann-Sofie. Vi ser om det är någon som hakar på detta och håller med dig. Har det så gott i Kungälv. Nu gör vi ett nytt försök med Lennart Hagerqvist i Båstad. Hallå, är du med?
Jajamän, jag är med. Hör du mig nu?
Ja, gott. Gud vad bra det är att det här fungerar.
Vad ville du säga? Jag känner mig nästan skäms för alla är så engagerade. Det är kanske inte riktigt på samma nivå. Jag bodde utomlands i en period från 2009 till 2019 strax för covid började. Och när jag kom hem så började jag fundera på lite grann och insåg det att språkbruket har ändrats ganska mycket. Och jag tänkte, det här är ju märkligt att ingen riktigt reflekterar över det. Och det har faktiskt aldrig hört någon som har reflekterat en journalist över det i radion. Och det används framförallt utav, ja, typiskt makthavare. Och jag gjorde precis exakt det som folk gör idag. Man tänker saker. Jag tänker att vi borde nog satsa mer pengar på skola. Jag tänker att vi borde ha mer pengar till försvaret. Jag tänker att vi borde vara med i NATO. Men det finns ingen längre som tycker någonting. Det är ett ord som har försvunnit från det officiella språkets bruket. Och det innebär ju också att man slipper ju faktiskt ta ställning. För man har ju bara tänkt någonting. Man har ju aldrig tagit ställning utan haft en uppfattning egentligen, va?
Det har jag också tänkt på faktiskt.
Det är lite fascinerande för det är väldigt lätt för en journalist bara säger, ja, okej, vad tycker du själv? Det är liksom en lätt fråga att ställa egentligen. Det är lite fascinerande.
Kan det vara att man liksom vill inte, att man tar lite distans då, att man är lite, ja, man vill inte vara så framfusig på något vis eller så direkt, så att det är liksom lite artighet bakom det där.
Tror du det? Jag tror det är lite felighet. Jag tror inte man vill ta ställning som man kan få det tillbaka på något sätt. Det är väl den stora risken. Det kan vara drevet går. Här har du tyckt att man borde gå med i NATO. Ja, så var det kanske inte det som blev av. Alltså det är väldigt lätt att bli uthängd om man har haft en stark uppfattning. Har man tänkt någonting så är man ju skyddad lite grann. Ja, det var fascinerande. Så att jag har lyssnat liksom. Jag har faktiskt aldrig hört en makthavare de sista åren. Däremot privatpersoner. Jag har hört i veckan när man tycker om kärnkraft och man är väldigt känslomässigt. Men är lite fascinerad.
Kul ämne då.
En aning när man kommer tillbaka faktiskt. Ja.
Vi behöver faktiskt prata om väldigt många olika saker i detta programmet. Det är härligt att det blir liksom en buffé av saker som faktiskt har betydelse för oss i samhället. Och
ni behöver ställa lite folk i svars också för att folk måste kunna stå upp på en åsikt.
Då måste jag avsluta här då. Tycker du att man måste sluta säga jag tänker och istället säga jag tycker?
Nej, jag tänker att det är tid att göra det nu faktiskt.
Tack för detta inlägg, Lennart. Ha det gott, vi får se om du får inflytande.
Tack,
hej. Vi går vidare i programmet med Gunilla Broberg, Töreboda. Vad tänker du på?
Ja, hej du, jag tycker också det.
Ja, det är bra.
Jag är mycket mer på tycker än tänker. Jag har väl tänkt lite, men jag tycker också mera ofta.
Ja, vad bra. Vad tycker du nu då? Vad är det du vill föra på tal?
Ja, jo, jag ville föra på tal det här med, som jag har också tänkt på en hel del sedan jag var en arbetande låglönekvinna. Mm. Inom administration i en organisation. Ja. Vi var ju inte särskilt högbetalade. Om man nu, jag vet inte om det ingår i någons önskan att det här lönegapet på något sikt ska minska, eller om det bara får om det var så här att det ska bara öka och öka. Det går ju längre och längre och längre isär. Och det är det, anser jag, på grund av att man räknar procentuella lönepåslag. Och jag gjorde för mig själv här, nu kan inte jag vara, jag är ju ingen nationalekonom utan bara en gammal latinare från 60-talet.
Så igår var ju industriavtalet klart, vilket ju blir märke, ja, och liksom 6,4, sätter nivån för övriga.
6,4.
Ja, vad tycker du om det då?
Jag gjorde ett litet räkneexempel för mig själv här bara. Att om man räknar med, jag kan inte vilka de genomsnittliga lönerna inom kommunal är.
Nej.
Men jag räknade med ungefär som det var på den tiden. Att om man säger att kvinnorna tjänar runt 20 000 i snitt. Och inom industrin så har man nog 35 åtminstone. Minst räknar jag med. Ja. Och så räknade jag det här 6,4. Om vi gör ett påslag på det för båda de två summorna.
Ja.
Så blir det redan där en löneökning. För, alltså ett gapet ökar med över 1000 kronor som männen går förbi kvinnolönerna.
Du, jag har med mig faktiskt ytterligare en annan inringare som också vill diskutera detta. Är du med här lite grann, ska vi se? För jag förstår att du tycker att man borde ha gjort något åt olikheten här då mellan män och kvinnor. Vi tar med en Kurt här. Vad säger du om detta som Gunilla pratar om?
Min bestämda uppfattning är att lönerna måste höjas för de kvinnor som jobbar i vård och omsorg. Därför att de får hand om våra gamla, sköra gamla, dementa. Och de behöver hel omsorg dygnet runt. Och då ska man sköta de människorna med kunskap och värdighet. Men det kommer inte bli så i sommar, därför att vi har inga vikarier som har någon utbildning. Utan kommuner kommer att anställa människor utan någon som helst kunskap och sköta det här. Och är det så att vi tycker det är bra att våra nära och kära som är sjuka sköts som människor utan utbildning, så lämnar vi väl också in bilen till verkstaden där man tar in mekaniker från datan, eller?
Just det. Kurt Söderberg var det vi hör här. Jag glömde säga hela ditt namn förut. Från Stockholm. Du då, vad tror du om detta, Gunilla? Kan det vara liksom en fråga om kompetens som kan avgöra lönerna och de skillnaderna i nivåer?
Nej, men jag tror att det måste ske från hur man behandlar, räknar på löneförhöjningarna. Jo, Kurt, jag håller med dig. Och sen vill väldigt många slänga ut alla invandrare också. Och då är det ändå bara de som är kvar och jobbar inom vården. Det var en som tyckte till en vän som jag har för inte så länge sedan, som tyckte att hon kunde åka hem till där hon kom ifrån. Och hon jobbar inom just det här som du säger. Aha. Jaha, och vem ska sköta om dig då när du blir gammal, tyckte hon då.
Kurt, vad tror du, vad finns det för lösning på detta? Skulle man kunna ha i förhandlingar liksom om avtalen att man fördelar pengarna på ett annorlunda sätt och kanske ha lite grann då mer höga krav på utbildningsbakgrund och så vidare? Nu ska vi se, jag ska bara höra Gunilla, om du väntar lite ska vi höra vad Kurt har att säga.
Det är inte utbildningsbakgrund som är det viktigaste. Det är förmåga att göra ett bra jobb och värdera jobbets innehåll. Dessutom ska man komma ihåg att du kommer att börja prata pengar och det blir dyrt. Vi har sänkt skatten i år med 100 miljarder kronor från den 1 januari i år. Och de allra rikaste har fått de mesta av de pengarna. Vi har sänkt skatten sen 2006 med 360 miljarder per år. Per år, glöm inte bort det. Vi har alltså en underhållsskuld på många ställen i vårt land. Och vi har en underhållsskuld och en löneskuld till alla de kvinnor som jobbar i låglöneyrken som knappt kan försörja sig. Och de ska sköta om våra alla kära människor som är dementa och sjuka. Och så säger man att vi har inga pengar, måste stänga för vi har inte folk. Mm.
Gunilla, vad tror du? Kan det bli någon förändring framåt här?
Ja, då får man tänka. Det tror jag. Då får man ändra tankesättet. Då får man gå över till kronhöjningar istället. Man får väl ta en schablon och räkna då. Har man då ett genomsnitt vad lönerna nu är inom industrin, då får man väl kolla vad blir det med det här påslaget procentuella då. Och så räknar det på antalet medlemmar kanske. Eller hur många. Och så vad får man fram för summa? Eller vad får man för löneökning?
Just det. Tack så mycket. Då måste jag tacka Gunilla Broberg, Törboda och Kurt Söderberg, Stockholm, för att ni var med här alldeles i sluttampen. Nu avslutas programmet alldeles strax. Ha det så gott där. Vi fortsätter imorgon igen. Nej, vi måste runda av här, men vi har tid imorgon igen. Samma tid och samma kanal. Idag var det producent Peter Öberg, Slussen Elinor Andersson och Selma Lundeström. Ljudtekniker Eskil Lövström, digital redaktör Erika Libeck Lindahl. Samordnare var Susanne Lin och jag, Steffen Renklint, som ledde programmet. Jag tar emot era samtal igen imorgon med glädje. Det har ju varit roligt idag. Hoppas vi kan få lika trevligt imorgon. 020 22 10 10 telefonnumret. Glöm inte.
Dödssiffran fortsätter att stiga i Myanmar efter förra veckans jordbävning. Hittills har 2886 personer konstaterats döda. Det uppger landets statliga medier, rapporterar Reuters. Dessutom uppges över 4600 personer vara skadade och drygt 370 personer saknas. Majoriteten av unga arbetande kvinnor, 54%, anser att de inte kan jobba fram till pensionsåldern i sitt nuvarande yrke. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Anledningen tros vara att kvinnor generellt har jobb som innebär högre arbetsbelastning och sämre möjlighet att påverka sin arbetssituation. Till exempel inom skola, vård och omsorg där problemen med hög arbetsbelastning är utbredd. I kväll ger USA:s president Donald Trump besked om sitt hittills mest omfattande paket av importtullar. Tullar som kan drabba svenska företag. Men också EU:s motåtgärder kan bli skadliga för Sverige om de utformas på fel sätt. Det säger handelsminister Benjamin Dosa.
Risken finns ju framförallt om vi från Europas sida hanterar det här på ett dåligt sätt.
Sent ikväll, svensk tid, så väntas Donald Trump tillkännage sitt stora tullpaket på varor från andra länder. Förutom bilar så har Trump nämnt datachips, läkemedel och timmer. Tanken är att dra in mer pengar till den amerikanska statskassan och få fler företag att lägga sin produktion i USA. Men det kan snarare drabba amerikanska konsumenter, säger Benjamin Dosa.
De här inflationsdrivande effekterna kommer vi framför allt se på andra sidan Atlanten.
Men frågan är också hur EUs eventuella mottullar kan drabba ett litet exportberoende land som Sverige. Unionen har tagit fram en lista på tänkbara amerikanska produkter. Flera av dem är viktiga som insatsvaror i svensk industri, säger Benjamin Dosa.
Till exempel kaolin, en lermineral som används i svensk färgproduktion, kosmetika, läkemedel, pappersmassa. Så där skickade vi in och försöker få bort den på den bruttolistan.
Reporter Mattias Plejel. I Argentina kommer hittills sekretessbelagda dokument om de nazister som flydde till landet efter andra världskriget att öppnas för offentligheten, rapporterar tidningen Clarín. Enligt försvarsministern så kan dokumenten avslöja hur vissa banker, inte bara argentinska utan även europeiska banker, verkade för att underlätta och dölja hanteringen av nazisternas pengar. Där sätter vi punkt för Ekot. Klockan är 3:03 och i studion så fanns jag, Katarina Boive.
P1, Sveriges Radio.
I dramaserien Adolescence väcks en engelsk familj brutalt av beväpnad polis som slår in dörren till radhuset. Och de griper den 13-årige sonen Jamie. Familjen fattar ingenting och följer efter till polisstationen. Steg för steg går det upp för dem att deras lilla pojke knivmördat en jämnårig tjej på en parkeringsplats. Men varför? Dagens program handlar om en högst verklig kultur där unga pojkar och män radikaliseras att hata tjejer och kvinnor. Varför den har uppstått och vad vi behöver göra för att förändra. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, välkommen Myra Åbäck Örman, kulturskribent i bland annat Dagens ETC med inriktning mot internet.
Tack.
Och Shahab Ahmadian, ordförande för organisationen MEN.
Tackar.
Har ni sett den här dramaserien Adolescence?
Jag har sett 2 avsnitt hittills har jag orkat med och se.
Mm. Du då, Ahmad. Shahab menar jag.
Mm. Jo, men jag har sett den.
Ja.
Jag tycker den är spännande i den mån att den gör inte våldet främmande. Liksom.
Nej.
Visa på hur det finns runt om oss i vardagen och det får vara komplext. Liksom.
Mm. Vad får du för tankar av den och det du har sett hittills, Mira?
Nej, men att den är utifrån det jag har sett och tagit del av den här typen av förövare, vilket är mer än jag önskar att jag hade behövt, så är det en ganska trovärdig och empatisk framställning ändå av den här typen av gärningsman. Och också hur det drabbar liksom människorna runt det, vilket jag tycker är jätteviktigt och någonting som vi ofta glömmer bort. Att det handlar inte bara om de här förövarna, utan också de ringar på vattnet de skapar.
Mm. Ja, men serien försöker ju titta på liksom motivet, alltså svara på frågan varför. Och det finns såklart flera komplexa förklaringar till varför den här 13-årige killen i serien dödar en jämnårig tjej. Men en av dem handlar alltså om en särskild internetkultur, manosfären. Och Center mot våldsbejakande extremism skriver så här i en rapport. Misogyni, kvinnohat och antifeminism är särskilt drivande i den så kallade manosfären. Manosfären definieras som ett löst nätverk av mansaktivister online. Långt ifrån alla i manosfären är våldsbejakande, men vissa incelsgrupperingar identifieras som ett säkerhetshot. Misogyna extremister hyllar dödligt våld mot kvinnor. Ja, vad tänker ni om den här korta beskrivningen?
Nej, men den är väl korrekt, neutral och korrekt skulle jag säga utifrån vad jag vet.
Man kan se den i serien på något sätt också tycker jag. Att det alltså, jag tycker att serien är väldigt så psykologisk. Där man förstår att så här, men han har en känsla av att han inte duger för någon. Men sen så är det ju ingen som kan leva upp till hans idé av vad en kvinna är. Liksom. Och då blir liksom att hans kvinnohat grundar sig i hans egen mindervärdeskomplex. Liksom. Och det blir det här som den typen av osäkerhet som man livnär sig på i de här miljöerna. Liksom.
Mm. Mm. Absolut. Jag tänker om vi ska dyka ner lite i den här kulturen. Alltså, när börjar det här att växa fram på internet? Har ni något bra svar där?
Jag skulle säga att det börjar växa fram under tidigt 2000-talet. Och det är till en början en miljö av olika aktörer, olika forum, olika bloggar som handlar om någon form av mansrätt. Och det är ju såklart en sanning med modifikation, därför att de fokuserar väldigt ofta, eller gjorde även då, på liksom vårdnadstvister, på ojämlikhet i dating. Det är en ganska antagonistisk och i mitt tycke inte nödvändigtvis konstruktiv liksom mansrättsrörelse som vi ser där. Men den här liksom kulturen finns och den är utspridd i olika små grupperingar. Det finns ett antal olika inriktningar kan man säga som omfattar dels då incels som du nämnde, men också liksom mer en äldre variant som är frånskilda och inte längre tycker att män ska förhålla sig till kvinnor. Det finns pick-up artist-rörelsen som fokuserar väldigt mycket på hur man ska manipulera och få ligga med så många kvinnor som möjligt och så vidare. Mm. Och de här, liksom, den miljön växer ju såklart och liksom flyter ihop och överlappar. Och jag skulle säga idag så överlappar den också till stora delar med andra typer av politisk extremism online.
Mm. Hur utvecklas det här till det här grövre, till ett hat mot kvinnor?
Men, alltså, jag tänker att det är ganska viktigt att också vara där, för att vi pratar ofta om den här sfären som liksom det där andra, den där toxiska maskuliniteten är liksom, där det blir så att det finns en dålig manlighet och det finns en god manlighet eller vad man ska säga. Och jag tror inte att det är riktigt så. Alltså att ibland blir det som att vi tenderar att reagera på liksom symptomen av ett problem istället för orsakerna. Mm. Och då stryper vi liksom möjligheten till samtal. Jag tror liksom ändå att så här, ja men det finns, alltså manlighet är ju bara en överenskommelse mellan män. Liksom. I det här finns det liksom vissa bra normer och värderingar om att vara lojal och modig, och så finns det så destruktiva manlighetsnormer som handlar om dominans, som handlar om kontroll, som handlar om våld. Så att jag tror att vi behöver börja där istället för att vara i ett livsstilskrig där vi ställer liksom den mjuka, jämställda mannen mot den hårda machokillen. Också så här, vi som jobbar i det här fältet vet att så här, men det är ju inte så. Alltså, det finns ju många som bär mjukare värderingar men inte kan liksom sätta det till handling. Nej. De kan inte liksom